aldrig varit svenskar, de vill aldrig bli svenskar, de är skåningar. De vill ju tillhöra Danmark som de alltid har gjort i alla 100 år, liksom, så ha egen fri handel, kunna liksom resa vart de vill utan att man lägger sig. De tycker att svenska kungen, det är någon sån där brutal krigare som dyker upp med sina krigare i skogarna norröver, vet du. Så fort han dyker upp så blir det bara krig, plundring och sånt.
Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Ronnys kungskap. En podd om några av de svenska kungarna och drottningarna från Gustav Vasa till Karl den XII. Som vår ständige historieberättare har vi det levande uppslagsverket, Ronny Larsson. Ronny Larsson och jag, som heter Peter Öberg, arbetade tillsammans under våren 2020 i ett projekt på Momsteatern i Malmö, där vi bland annat fick möjlighet att göra den här podden. Momsteatern, som är en både nationellt som internationellt prisbelönad teater, gör scenkonst med normbrytande skådespelare. Men nog pratat om det. Nu vill vi veta mer om vår nästa kung, Karl den XI. Välkommen till Ronnys kungskap, avsnitt nummer 6.
Han var 4 år gammal när pappan, Karl XII Gustav, gick bort, vet. Han var 4 år då när pappan hastigt gick bort. Han var ju bara 37 år när kungen avled, vet. Och det var ju i Göteborg, vet. I landshövdingens hus i Göteborg som Karl XII Gustav avled, vet. Det var en kall februari, det var en kall februari natt, tror jag, vet. Liksom han avled. Han var 37 år och då var hans drottning där och prins Karl, kan man säga, vet, som han var ju inte kron, han har ju inte ärvt kungatiteln, så han var ju, de kallade honom för prins Karl, men sen blev han ju kung Karl den XI när han var 4,5 år. Det intressanta är att när han blev det så det finns en historia om att de ställde fram tronen till Karl den XI, och det visade sig att när han satt på tronen, han var så liten så att benen dinglade, han nådde inte ner till golvet, va? Han var så liten liksom, så när han satt. Det är en historia som man har, ja, jag vet inte om den är sann, men någon påstår i alla fall att men då var det i alla fall så att kungen hade dött och Sverige var i krig med 6 stater samtidigt. Danmark, Brandenburg, tysk-romerske kejsaren och Nederländerna samtidigt. Och ja, och då är det så att eftersom
och det beror, nu ska vi se, för det beror på att Gustav II Adolf var ute och kriga så jäkla mycket. Och Kristina, hon var inte så intresserad av krig.
Nej, det går inte.
Och Karl den X, han försökte avsluta dem eller ja, han bara fortsatte?
Nej, det var ju så att han, när han dog så fortsatte ju krigen, vet du. De var inte avslutade. Han hann aldrig avsluta kriget, utan han...
Nej, för Karl den X var ju bara kung i några år.
Ja, det var. Han var bara 5,5 år. Han fick bara regera Sverige 5,5 år, så det var ganska kort. Och större nödvändigheter var han ju i fält, vet du, så han var ju aldrig hemma riktigt. Men när han dör så är fortfarande pågår det här kriget, vet du. Och då blir det så att hans enkedrottningen då, vet du, Hedvig Eleonora Holstein-Gottorp, hon blir enka vid bara 23 års ålder. Det vill säga hon får sitta i en förmyndarregering eftersom tronarvingen är ju bara 4 år gammal, vet du. Han kan ju inte styra Sverige, utan hon måste ju sitta och styra landet till exempel, tills han blir myndig. Och men då är det så att när pappan går bort så måste de ge kungen ett valspråk, och då säger de: Herren vore min beskyddare. Det vill säga han behöver verkligen högre beskydd, det vill säga att Gud skulle ge honom försöka lindra alltså chocken men också smärtan över att pappan var borta, för det var ju väldigt jobbigt för honom att se pappan gå bort så hastigt. Han hade ju ingen pappa, men sen dröjde det många år innan de fick fred med alla fiender. Det var mycket bråk på slutet och man fick liksom förhandla väldigt länge om fred. Men till slut får Sverige i alla fall. Men då är Karl den XI, han är bara 7 år gammal, vet. Då håller han på att utbilda sig till kung. Och då har han bestämt ett sånt där inskolningsprogram där han ska lära sig allt. Han ska lära sig tala språk flytande, han ska kunna om ekonomi, astronomi, alla möjliga de här grejerna som en kung måste veta. Och sen också när man är i krig, man måste kunna rita kartor som blivande härförare, men också hur man bygger och målar. Han måste ju också bli en sån här renässansprins som ska tänka mycket på kulturen. Men nu visar det sig att det är ett stort problem. Kungen, den armegossen, om han inte är direkt obildbar, så är han väldigt svårbildbar. Det vill säga, han har alltså grava läs- och skrivsvårigheter. Han är vad man skulle säga idag ordblind. Och det är ju inte så konstigt i vår tid. Våran kung har ju varit ordblind länge. Ja, men han har ju bättrat på det, vet du. Liksom. Det är, jag menar, men det visste man inte då. Man visste inte hur man skulle hjälpa en person som hade problem att lära in saker. Men sen var det också en annan sak, att det var mycket högre barndödlighet i världen, vet du. Många barn dog ju innan de ens fyllde ett år. Och det var likadant i kungafamiljen, att många av barnen inte ens överlevde. Och då tyckte mamman, enkeldrottningen, att varför ska min son sitta och studera och luta över böcker om han inte kan lära? Alltså, nej, hon släppte hellre ut honom. Han fick vara ute och jaga och rida och sånt. Och vara ute med kompisar, det vill säga träffa kamrater som han kunde umgås med. Så att han kunde växa och bli verkligen... Så när han var 17 år, då blev han förklarad att vara kung, vet du. Men då var det ju så att han hade ingen utbildning. Han visste ingenting hur man ska styra ett land. Han hade liksom ingen koll på hur landet skulle se ut, liksom, så här, vet. Inte en chans. Fast landet var 3 gånger större än Italien. Därför att vi hade ju tagit de sydsvenska landskapen. Vi hade ju fått den när Danmark och Sverige slöt freden i Roskilde 1658. Och då var det ju meningen, men Sverige var inte stort. Det var glest befolkat, liksom, så här, vet. Vi hade inte så många människor som i... Ja, men Finland, om man tänker Finland och Sverige ihop, så var det väl... Ja, inte 1 miljon kan det väl inte ha varit, men i alla fall... 500 000 invånare kanske, vet du, 500 000 ungefär, runt där. Så det var inte ett stort rike i alla fall. Men det
och hade
det.
Vi de baltiska länderna, ja, var de också svenska?
Hade, ja, och så hade vi då lite ner i Tyskland, svenska Stralsund och lite av de här områdena, vet du, hade vi ju satt.
Men Polen, det var inte...
Nej, Polen var inte svenskt överhuvudtaget, nej. Och det var ju så att Sverige då, eftersom det var en stormakt, var stort, så skulle ju Sverige... Därför att Frankrike, som också var stormakt, som var större, hade mycket mer befolkning. Frankrike hade 20 miljoner människor, vet du. Som Ryssland hade, vet du, 15 miljoner på den tiden. 15 miljoner, liksom, så var det så att Frankrikes kung, solkungen nere i Versailles, vet du, han styrde ju Frankrike. Men då tyckte man att, eftersom han var solkungen, så tyckte de att man skulle kalla Karl den XI för polstjärnan. Jag menar, solen måste ju gå ner varje kväll, men polstjärnan går ju aldrig ner. Så de döpte ju honom till motsvarigheten till Frankrikes kung i alla fall. Men nu var det ju så att han blev ju... I och med att han hade ju haft sin utbildning, men han visste ju inte hur man skulle styra landet. Så det var svårt för honom i början. Och så kommer han in i den här tiden också, när Sverige drabbas av katastrofer. Man, precis i mitten på 1600-talet, så kommer det här med häxprocessen också. Det var mycket häxprocesser, vet. Det finns dokument i Riksarkivet, böcker där man har skrivit in folk som har blivit dömda för trolldom och häxeri, vet du. Väldigt många människor. 280 människor i Sverige avrättades då, när häxprocesserna var som värst. Och då var det faktiskt så, det var inte så när Sverige var katolskt. För när Sverige var katolskt, då fanns det inga häxprocesser, eftersom kyrkan var väldigt sträng när det var. Men nu var det så att när Gustav Vasa bröt med kyrkan, blev vi ju protestanter. Det blev ju en luthersk kyrka istället, liksom. Den blev luthersk. Och när den lutherska läran kom till Sverige, då blev det fart på häxprocesserna. För då kunde ju inte prästerna och dem hålla ordning, liksom. Fast det var många människor som ändå gick i kyrkan, för att de var troende katoliker. De visste ju inte om det här med luthersk lära. De var ju fortfarande katoliker. Många av dem tyckte att, varför ska vi veta bryta med kyrkan? Det är ju...
Men Karl den XI, han gjorde inte som drottning Kristina och attackerade och...
Nej.
Och blev
Karl den XI gick, när Karl den XI gick ut i kyrkan, han var ju precis som alla andra svenskar, gick i kyrkan och bad böner och sånt. Varje söndag när det var kyrkoplikt så kom han ut. Men de skrev också i lagen att, i svenska lagen, i den gällande svenska lagen, att en trollkona, en trollpacka, ska du inte låta leva, sa de, vet du. Det vill säga att mötte man någon som utförde, då skulle man anmäla personen till en, så att den blir dömd i rättegång liksom, så här, vet.
Men hur gick det för Karl den 11 nu och alla de här krigen? Slöt de fred?
Ja, de slöt fred, alltså, det blev fred för Sverige, vet. Vi hade fred rätt länge, vet. Det var väldigt länge vi hade fred, vet. Så vi hade inte så mycket krig med våra fiender, vet. Det hade vi inte.
Men det är inte, han är inte den sista kungen som håller på och krigar, utan nej, det kommer väl senare också.
Ja, det kommer senare, ja. Vet. Men inte nu. Nu är det lugnt.
Sverige är i krig med Danmark. Och så blir det fred.
Ja.
Men jag tänker mig att relationen till Danmark kanske inte är den bästa. Men sen ser jag att Karl den 11, han gifter sig med Ulrika Eleonora av Danmark.
Det gör han, men det är längre fram.
Men är han då ogift länge innan han gifter sig?
Ja, han är eller? Ogift. Ja, rätt länge han det. Han är ju det. Så länge han är kung så är han ju inte gift, vet du. Han gifter sig först med henne långt senare, vet du. Det är inte han som har bestämt, utan det är regeringen som bestämmer att han ska gifta sig. Det är ju äktenskap, för att de ska gå i allians med Danmark så att de inte får krig med danskar. Det är därför de gifter sig, vet du. De gifter sig
rent
av danska kungens syster, kan man säga. Det är danska kungens syster, så att de vill inte ha bråk med Danmark. De vill ha fred en gång för alla, att vi inte råkar ut för att de ska anfalla Sydsverige, alltså Skåne, Blekinge och de en gång till, va? Utan att Danmark håller sig lugna, va? Liksom. Men så går det ju inte. Därför att regeringen naturligtvis missköter sin politik. De tror verkligen att de har slutit fred, men då inser Danmark att nu är det dags att gå till anfall och ta tillbaka de sydsvenska landskapen, eftersom de har blivit av med det. Och det bestämmer de. Då kommer krigsförklaringen, och den kommer i oktober 1676. Och det blir ett ganska blodigt krig för Sverige, ett svårt krig. Där allting går galet. Flottan seglar ut, vet du, på hösten det året. 66 fartyg med 2200 kanoner ombord. Vet du, och 3000 knäktar. Bäva monte fienden, som svenskarna säger. Men några dagar senare kommer flottan tillbaka utan att ha skjutit ett enda skott. Allting har blivit fel. Fartyg har krockat med varandra. Virke och annat som är ombord på fartygen visar ruttet, det vill säga det har ruttnat i mast. Epidemier sprids ombord. 2000 sjömän ligger döende under däckt. Över 1000 avlider och får kastas i havet, vet du, liksom. Man kan säga att svenska flottan begår självmord utan att ha skjutit ett enda skott, liksom. Och amiralen då, som är på ett av fartygen, vet du, Carl Otto Stenbock, han har tappat sitt ankare, vet du, och de får segla runt flera dygn och leta efter ankaret, och 350 famnar ankar trots i flera dygn, vet. Då är det klart att danskarna kan gå till anfall utan att vi har någonting att sätta emot. På ett enda dygn skeppar 500 danska fartyg 14 000 soldater till Skåne, och Skåne invaderas utan att vi har någonting att sätta emot. Sverige har ingen armé där nere som kan försvara Skåne. Och då blir kungen rasande. Han får ett sånt raseriutbrott över att regeringen... Då bestämmer sig att han själv ska ta kontrollen. Va? Så han skjuter regeringen åt sidan. Han och några rådgivare. Och det är nu man ser att kungen mognar. Nu är han 20 år. Nu blir han alltså man på riktigt, vet du. Det är då han bestämmer att man ska sätta upp den här karolinska armén. Det vill säga armén som ska försvara. Men det är ju inte så lätt, eftersom i alla krig måste man ju tvinga bönderna att skriva ut folk. Men nu bestämmer Karl den efter det här indelningsverket att hans idé är att varje landskap ska sätta upp ett regemente på 1200 man, liksom. Och då bestämmer man att en soldat får ett torp och en liten jordplätt. Officeren då får större jordegendomar och större jordplättar. Och så är det då meningen att soldaten i fredstid ska arbeta på och hjälpa bönderna i deras arbete. Och så kallas han med jämna mellanrum till armé på övningar, stora manövrar, liksom, så här, vet du. Men kungen reser ju land och rike runt. Varje soldat ska inspekteras, varje reglemente ska kontrolleras in i det sista. Och då växer ju den karolinska armén fram. Det är då man börjar kalla Karl den 11 för gråkappan. Det vill säga, han reser runt, han bor ju enkelt, va, med litet följe. Och då är det så att om det är någon i makten, någon befattningshavare som bär sig dumt åt, så dyker Karl den 11 upp och skipar rättvisa. Han kommer dit och talar personen till rätt att så här gör man inte när man... Det är jag som är kung, och jag är enväldig kung, och jag bestämmer, vet. du ska lyda vad jag säger, vet du. Och då blir det i ordning, vet du. På våren kommer en ny flotta. De lyckas i alla fall få en helt ny flotta. Och ett av de största fartygen i historien är skeppet Kronan. Det är alltså en tredäckad båt. Den är dubbelt större än vad Vasaskeppet är. Masterna är 9 meter tjocka. Det är som härifrån upp till 9 meter. Så tjocka är, vet du, själva masterna som är på fartyget. Vet du. Skeppsklockan väger 40 kilo ombord, vet du. Liksom 40 kilo. Och de har kanoner ombord. De flesta är så här trofékanoner de har tagit från alla krigen. De tyngsta kanonerna väger 4 ton, vet du. Då kan man tänka sig att det är ingen lätt grej att flytta. 4 ton är ganska tungt. Men om man då tänker sig att det här fartyget är Sveriges stolthet, så kan man ju då tänka sig idag att Sverige skulle investera miljarder i ett atomdrivet hangarfartyg som vi skulle ha liggande någonstans. Men tänk nu på att det kanske är för lite manskap. Se att det inte räcker till, att vi har för lite man som ska bemanna det här hangarfartyget. Vad kan hända då? Vad som helst kan hända. Det kan sjunka, det kan explodera, det kan ju bli precis vad som... Och det är precis vad som händer med Kronan. Kronan och flottan ger sig iväg. Mötet på natten vid slaget när de ska möta den danska och holländska flottan blir Åbo Örebro. De har fått sina hemliga order, men flottans igenkänning blir Åbo Örebro, vet du. Det låter ju ganska lustigt, vet liksom. Och på den tiden kommunicerar fartygen med kanonskott, ropare, och de står med stora flaggor i masten och vinkar åt föraren, liksom. Det är deras sätt att kommunicera. Och ljus man skickar, det kan man säga att det är dagens... Som när vi skickar morsemeddelanden, så skickar man det med ljus, vet du. Det är motsatsen. Men i alla fall, flottan... De möts första gången 6 på morgonen. Och så blir det skottlossning. Svenska flottan går till offensiv naturligtvis, och det gör holländarna och danskarna också. Men det leder ju ingenting. Så på kvällen drar sig flottan uppåt landet, eller upp mot Öland, vet du. Och danskar och holländare följer efter. Och då är det så att kung Karl XI är i Ystad, och då får han reda på att ett stort fältslag eller sjöslag håller på där, så han klättrar upp i ett av kyrktornen och sitter där med tubkikaren och tittar. Han kan ju se fienden ute till sjöss. Sen ungefär vid 11-tiden på morgonen, då är de utanför Ölands sydspets, utanför Ölands vid. Då är det så att nu ska vi flottorna en gång för alla drabba samman, vet du. Och då gör amiralen som är ombord på det svenska fartyget på Kronan, Kreutz, han ger order om att nu ska vi gå till anfall, vet du. Och då öppnar plötsligt holländarna eld, vet du. Och då svarar Kronan, som är stoltheten, med att kanonportarna fälls ner, kanonerna rullas fram, och Kronan besvarar plötsligt eldgivningen, alltså skjuter. Men då är det ett annat fartyg längre bak i skaden som skjuter kanonskott. Alltså lösen eller kanonskott. Och då upptäcker Kreutz att på det här fartyget, man menar att man ska vända fartyget så man kan ligga med bredsidorna mot varandra. Det är lättare då att skada fienden och skjuta dem i sank. Så han beordrar att de ska vända fartyget. Men då gör de det misstaget att de har inte stängt kanonluckorna. Och plötsligt kommer det en ganska stark vindpust, en sån här ilning som kränger över fartyget på babords sida, det vill säga att Kronan lutar över. Och mitt i tumultet kommer rasakanonerna, vattnet strömmar in på batteridäck, och så ramlar en brinnande lunta ner i krutdurken, krutkistan som är under fart. Så hela Kronan spränger sig själv. Boom! Liksom, flyger åt alla håll. Och då blir det fullständig panik, både på den holländska och den danska flottan. Där står de två herrarna, två amiralerna, med varsin tubkikare och ser hur hela svenska flottans stolthet skänker, går under, va, med man och allting. Va. Och nu blir det panik. Inga svenska fartyg går till anfall. Men ett fartyg tar sig an med att fienden och går till anfall. Det är faktiskt en man som heter Uggla. Han har sån här krigserfarenhet av att möta fienden. Så han går till anfall. Flera timmar rasar drabbningen. Och när de äntligen ska borda Ugglas fartyg, så har han ingenting kvar. Varken mast eller någonting. Riggen är sönderskjuten. Allting är sönderskjuten. Finns ingenting kvar av båten. Det är bara själva skrovet som ligger på vattenytan och flyter. Och då när den holländske kaptenen eller amiralen ska ta emot Uggla som krigsfången, så upptäcker de att det kommer en annan båt och seglar rakt in i Det är alltså ett utbränt fartyg liksom, så här, vet, en utbränd båt som de har satt eld på. Och den seglar rakt in. Och då hoppar alla som kan i vattnet, men Uggla är kvar ombord. Men han hoppar också i vattnet, men av den starka hettan när man försöker komma nära fartyget så börjar hans fartygskanoner skjuta av sig själva. Alltså de skjuter åt alla håll, vet. Men så försvinner Uggla i djupet. Och överallt ligger tusentals döda i vattnet utanför. Havet är blodrött i flera dygn. Alltså det ligger lika överallt, vet. Jag tror att stanken var väl inte den bästa att segla runt det. Och nu kan ju fienden här, nu kan ju danskarna göra vad de vill med sydsvenska landskapen. Nu kan de ju bättre ta. Och då inser ju Karl XI att nu måste vi verkligen rycka in i Skåne, vet, för att ta det tillbaka. Och det gör de ju, de går ju in, vet. Men problemet är att när de kommer till Skåne, skåningarna vill inte vara svenskar. De har aldrig varit svenskar, de vill aldrig bli svenskar. De är skåningar. De vill ju tillhöra Danmark som de alltid har gjort i alla 100 år. Liksom, så ha egen fri handel, kunna liksom resa vart de vill utan att man lägger sig. De tycker att svenska kungen, det är någon sån där brutal krigare som dyker upp med sina krigare i skogarna norröver, vet du. Så fort han dyker upp så blir det bara krig, plundring och sånt. Så när Karl XI rycker in så råkar de ut också för skånska snapphanar. Svenskarna kallar dem för friskyttar, men skåningarna ser ju snapphanar eftersom de slåss mot svensk och den här ockupationsmakten när de kommer till Skåne. Och det är också en kamp, heter det. De dödar, lägger sig bakhåll. Svenskarna svarar ju med samma taktik. Mörda, plundra, slå ihjäl, kan man säga, vet du. Att de, så fort de får tag på en snapphane så spetsar de honom levande på med järnspets som de kör upp under ryggraden, alltså upp under ryggraden och kommer ut här, upp i nacken. Eller så tar de en levande sån där snapphane och bankar upp honom, spikar upp honom levande på kyrkporten, vet du. Alla de som passerar, om de inte gör som de blir tillsagda så råkar de ut för samma öde. De kommer gå samma öde till mötes. Så det här gör ju att det blir psykologisk krigföring i Skåne. Men många skåningar flyr ju. De gömmer sig bland snapphanarna naturligtvis. Det finns en by i Skåne som råkade ut för det här. Örkeljunga socken. Dit kommer Karl XI med sin armé. Och de ska ha tag i alla män. Men då visar sig att alla män har ju flytt. Och det enda de får tag i en gammal gubbe. Men han grips och förs bort liksom. Honom tar de sig an liksom så här. Honom torterar de säkert, vet du. Sen dödar de väl honom. Så alla de här områdena, när de har tömt dem i byn så inser de ju att, men hur, om vi tar döda alla människor, hur ska Skåne då kunna existera som, hur ska vi göra då? Och då får Karl XI den här idén att vi tar folk från andra delar av Sverige och flyttar ner till Skåne. Man tar folk från Stockholm och från alla andra delar av landet, vet, och flyttar till Skåne som tar över alla de här husen och gårdarna och sånt för att styra så att man inte får massa danskar som heter tar över, utan det ska vara svenskar som talar svenska.
Är det då man också förbjuder folk att prata något annat än svenska?
Ja, precis. De förbjuder ju alla böcker i Skåne. Alla böcker som trycks i dansk litteratur, och det förbjuds. De tar hand om alla böckerna och bränner upp dem eller förstör dem, vet. Nu måste alla lära sig svenska. Men problemet i Skåne är att många kan ju inte läsa och skriva. Det är väldigt många som inte kan det. Och då bestämmer Karl XI att man ska genomföra ungefär som en sån här reform för skolor. Att man ska utbilda folk, vet. Så alla måste ju gå till klockaren i församlingen där de är inskrivna då, och få undervisning då liksom. Och han får ju bara undervisa i svenska böcker och historia och alla de här ämnena. Till exempel religion då. Men det går ganska fort. Det tar bara några generationer så är Skåne försvenskat liksom, så här, vet du. Men snapphanekriget fortsätter i några år till. Skåningarna vill inte riktigt bli svenskar, va? De gör motstånd in i det sist. Så det är ett krig med mycket snapphanar och mycket. Stora kulmen blir ju, det kulminerade kriget, slaget vid Lund 1676. Och det är ett krig som verkligen blir det blodigaste i hela historien. Det finns inget krig som inte har varit så omskrivet som i hela världskrigshistorien. Alltså det är mer folk som dör i Lund då än det i Normandie eller i Poltava, vet du, slaget vid Poltava. Över 9000 människor. 9000! Och så kan man tänka sig då att armén har krigat oavbrutet i 18 timmar. Ett slag som rasar i 18 timmar, det är ganska, då kan man ju förstå, men 9000 människor, jag kan inte själv se.
Och var någonstans i Lund är det de slåss?
De slåss utanför Lund. Utanför Lund, vet du.
Alltså bort mot Vallkärra.
Ja, där borta ligger kriget, vet du. Det är så att danskarna som är rycker ner, de rycker in i Skåne och deras, de blir förlagda vid Svenstorp slott som ligger en bit utanför Lund, vet. Svenskarna har kommit ner till Kävlingeån. Alltså svenskarna befinner sig vid Kävlingeån. Men så visar det sig att det här är ju då på hösten och plötsligt står vädret om och då börjar det regna. Och det regnar dag efter dag efter dag efter dag efter dag. Och till slut så, alla åkrar blir ju lervändling. De nya soldaterna som kommer till armén, de dör av sjukdomar, fältsjukdomar. Dysenteri och kolera och sånt där. Så hela armén sjunker ju ner i dy och depression, det vill säga. Och då inser Karl XI, vad ska jag göra? Ska jag dra mig tillbaka till Småland och för alltid förlora Skåne till danskarna, tänker han. Men just då när läget är som förtvivlat, då fryser Kävlingeån. Och nu kan man ju inte jämföra, man kan ju säga så att Kävlingeån är väl ingen Donau precis att den fryser. Men den är tillräckligt bred för att det är omöjligt för dem att komma över med ammunitionsvagnar och med kanonerna, de tunga kanonerna. Och då är det så att Karl XI, han klär ut sig till vanlig soldat. Så han tar sig över på kvällen för att spionera på fienden, vet du. Kväll efter kväll. Och med sig har han då Erik Dahlberg. Det är ju samma Dahlberg som har gått med Karl XI Gustav Belt, vet du. Så han är ju med Karl XI. Men nu inser Karl XI att nu måste vi mötas. Och då bestämmer han att... Han menar att alla soldater ska sätta en halmkärve i hattbandet och fältropet blir med Guds hjälp liksom. Och sen skriver han ett långt brev till änkedrottningen, till sin mamma då, där han säger att om någonting händer mig så vill jag bli begravd bland fäderna i Riddarholmskyrkan. Och nu har han ju bara en tanke, segra eller dö. Och då fram på små timmar så biktar han sig för ärkebiskopen. Liksom den nya ärkebiskopen som är psalmdiktare också, vet. Klockan 3 på morgonen den 4:e, just när månen hade gått ner, började hela svenska armén sätta sig i rörelse, alla 8000 man. Tanken är att man ska gå till ett anfallande, överraskande anfall mot det danska lägret som ligger vid Svenstorp slott. Och där hade det stämningen varit högkvällen innan, brännvinet flödat, för tydligen inga danska vaktposter reagerar när svenskarna kommer. Det var inte förrän vid 7-tiden som yrvakna danska vaktposter hörde hur hela den svenska armén kom brakande över fältet. Men då var det dags. Då stod de ju vid Stångby kyrka. Och då rusade ju 13 000 bakfulla danskar upp och försökte ställa sig i någon slagordning framför Karl XI. Men då inser ju Karl XI att det här är ju inget bra ställe att mötas i strid. Han inser då att Lund är mycket bättre, så han ger order om att de ska ta sig till Lund. Och danskarna förstår vad de är ute efter, och de gör likadant. Både Karl XI och den danske kungen, de galopperar sida vid de två arméerna med varsin härförare. Danske kungen Christian V, han har dessutom sin bror Georg med sig liksom. Men det blir svenskarna som kommer först till Lund. De tar Lund först, vet du, och så tar de, och då börjar striden på en gång, vet du. Den första riktigt stora kraschen är vid nuvarande bryggeritomten, vet. Där dör många svenskar, vet. Där är direkt, vet. Och Karl XI är ju med naturligtvis i närstrid. Men hans häst, Totten, blir träffad i pannan och skjuten och faller död ner. Då skickar man genast fram en ny häst. Den skinande vita briljant. Som är en gåva från Frankrikes kung, vet. Och den kan man faktiskt se på en tavla här, om man... besöker Malmöhus eller någonting, så kan man faktiskt se den. Eller om man är i Stockholm. Striden börjar fram och tillbaka mellan Lunds ladugård och Sliparbacken. Kavalleriet står borta vid Vallkärra, vet. Mitt under det här slaget så skadas den danske överbefälhavaren allvarligt. Och det här skapar ju förvirring i den danska armén naturligtvis. Och många börjar fly. Bland de som flyr finns danske kungen. Och bland de som flyr är också Karl XI. Och nu är det många gammal militär som har skakat på huvudet och sagt att ingen härförare överger sina trupper mitt i striden för att anfalla en flyende fiendehop. Men det är precis vad Karl XI gör. Och så är ännu värre är att överbefälhavaren Helmfelt är med svenskarna, vet du. Och de driver danskarna ända bort till Kävlingeån. Och där har solen tinat upp dagsmejan, så flera tusen danskar går ner, vet du, och drunknar liksom så här. Nu kommer Dahlberg naturligtvis vidande och hinner i fatt kungen och ber honom komma tillbaka till Lund, för att i Lund håller på att gå illa för de svenska. Nu borde ju kungen nu borde de ju haft vila, därför att kungen har ridit något ohyggligt i 2 timmar. Men det blir ingen vila, utan de vänder tillbaka full fart mot Lund. I Lund hade nu 100 000-tals människor stupat. Det låg hästkadaver utfläggda på fälten med magarna inälvorna. Liksom man hörde skrik av soldater. Det var skrik, eld, rök, fasa. Och så förvirrat som det alltid är på ett slag, blivande slag. Vid 15-tiden gör sig danskarna beredda till det sista anfallet. Svenskarna är då grupperade borta vid Väderkvarnshöjden. Plötsligt dyker Karl den 11 upp. Nu blir danskarna riktigt rädda. För de tror att kungen kommer med nya förstärkningar. En ny trupp som ska liksom kastas in. Men Karl den 11 går in i närstrid, vet du, mot danskarna. Han tar kommandot över hela armén och lyckas driva danskarna tillbaka. Det vill säga han driver dem på flykt, vet du. Han tar kommandot och sådär. Nu flyr danskarna mot Landskrona, som är danskt. Det finns en fästning i Landskrona där de är säkra. I nattens mörker, vet du. Svenskarna orkar inte förfölja dem. Det har varit en lång, lång dag. Men nu är natten här. Mörkret faller och segern är vår, vet du. Och då när man hör, vet du, jämret av de skadade soldaterna och hästarna som ligger och skriker i leran, vet du, så faller Karl den efter på knä och tackar Gud för segern. Hakvin spegel kliver fram och håller ett tal. Skådade många som ligger döda och stelna i den frusna marken. Hör ni jämmerskriken? Är det inte genom er förtjänst, ert mod, som genom upp på, vad heter det, Guds eviga förbarma er på deras döda mull? Det vill säga att de flesta av Karl den XI:s soldater är ju döda, vet du. Det är många soldater som inte lever det. Så senare på kvällen rider Karl den XI in till Lund för han ska äta segermiddag i biskopsgården. Och biskopinnan som finns där, hon har gjort i ordning en stor välkomstfest. Hon menar att det är den danske kungen. Men när hon ser att det är Karl den XI som kommer så lär hon byta ut menyn mot något enklare och billigare vin. Men kungen håller inte några tal. Stora tal var inte hans sätt, vet du. Det kan man se i dagboken som han skrev. När han skrev: måndagen den 4:e hade vi på den lyckliga uppe på det danske. Det blev alldeles slagna i Lund. Det var det enda han skrev om den största dagen i sitt liv. Men nästa dag tog han ledigt hela dagen. Och det var första gången, vet. Det vill säga han tar ledigt från kungaplikterna. Han behöver vila ut sig, vet. Men det är som man säger, det här blev det största slaget i vår historia. Och det blodigaste slaget i hela världskrigs. För det är ovanligt med fältslag med över 50-procentiga förluster på bägge sidor. Svenskarna förlorar ju inte så många, men det är faktiskt, av de här 9000 är det faktiskt fler danskar än svenskar som stupar.
Och vad händer då med hela Skåne, Halland, Blekinge?
Det blir svenskt, efter några generationer så blir det svenskt.
Så det har pendlat mellan att vara svenskt och danskt och svenskt och danskt?
Ja, det har det. Ganska länge faktiskt. Ja, det har det.
Men är det från och med nu som det förblir svenskt?
Nu förblir det svenskt. Nu kommer det aldrig mer att bli danskt, vet du. Nu är det svenskt.
Och vad händer med Karl den XI nu då?
Nu blir han ju enväldig kung. Nu kan han ju kalla sig kung, vet. För nu har ju opinionen vänt. Svenskarna accepterar sakerna som de är, vet.
Ja, för han har ju också kört en det vi i modern tid kallar för etnisk rensning.
Ja, det har han.
Och när avslutas det här kriget nu? Vid slaget i Lund och...
Ja, man kan ju säga att det är i början där, men det dröjer länge. Jag tror det dröjer nästan till 1680 innan det är slut med krig, med snapphanar och sånt i Skåne. Men kungen är ju fortfarande... Men då i alla fall, när kriget är över och man skriver fredslut, så lovar ju Karl den XI att skåningarna ska få behålla sina gamla, urgamla skånska lagar. Det vill säga att de ska kunna... Men det visar sig att han bryter det där löftet, för att skåningarna kan ju inte följa svensk riksdag om de ska följa det som Danmark, så det går ju. Sen kommer man på att den karolinska armén ska bara träna en enda sak, och det är anfall. Det vill säga att gå till offensiv, det blir det nya, att man ska träna anfall som den enda i, vet. Karlskrona, som då heter Trossö, vet du. Det heter Trossö då innan, men det är Karlskrona. Ja, det är ju en örlogshamn som inte fryser normalt på vintrarna. Och det är där man bygger flottan, där svenska flottan byggs ut, vet du, större och större fart. Och då inser Karl den XI att jag behöver ju folk från andra delar. Men han tar över 1000 man från Österbotten, från Finland. Och det kan man ju då tala om etnisk rensning och folkomflyttning, vet du, att det bor... För Karlskrona är ju fram till vår tid militärstad, och det har varit länge, vet. Men nu blir i alla fall Karl XI kung, och... Men, då har man också... Men nu ska han ju gifta sig. Därför att hans tilltänkta brud, hon har ju förlovats, de har ju blivit, de ska ju giftas. Och under hela tiden som det här kriget om Skåne ras, så vägrar hon sig upp förlovningen mellan Karl XI och sig, vet. Danske kungen kräver det och sådär, men det gör
så de är förlovade innan kriget?
Innan kriget, ja. De förlovar sig innan kriget.
Nej, jag trodde att det var någonting som hände efter kriget för att undvika fler krig.
Nej. De förlovar sig under kriget, vet du. Och det är många svenskar som blir tillfångatagna och tas till Danmark. Men hon pantsätter sin ring och sina smycken för att hjälpa svenska krigsfångar att liksom ta sig över Öresund till Skåne, va, till Sverige. Och nu är det så här att de måste ju hitta ett lämpligt ställe där bröllopet ska stå. Så de tar sig upp genom Halland till en gård som kallas för Skottorp. Och som ägs av en av Karl XI:s mest förtrogna. Kanslirådet Carl Gustav Örnstedt, vi heter det. Den tilltäckta bruden, hon landstiger i Helsingborg där hon träffar enkedrottningen, vi heter det, och hon för upp bruden till Skottorp. Och när bruden anländer så är brudgummen fortfarande ute på jakt, liksom, så här, vet. Men han dyker snart upp. Svettig och blodig jaktkostym går han in och tittar på den kvinna han ska gifta sig med. Och de tittar på varandra blygt i 15 minuter. Men sen sägs det att han rusar ut i parken. Han vill inte gifta sig, men han blir övertalad. För inte kan man skicka hem den danska kungens syster och säga tack för titeln, men jag tror ändå inte det. Det skulle ju se snyggt ut, liksom, så här. Det hade ju varit snyggt.
Så Karl den XI är då förlovad och ska gifta sig med den danska kungens syster?
Syster, vet du, ja. Och det blir ju bröllop. Samtidigt då när han kommer upp till Skottorp så blir det ju bröllop, vet du. De gifter sig, vet du. Han är 23 och hon är då 24, vet du. De, i ålders då. Sen blir det då bröllopsmiddagarna. Och då är det så att modern och den tilltänkta bruden äter middag i ett rum. Brudgummen och två uppvaktande generaler äter middag i ett annat rum. Och alla andra övriga får äta middag där. Någonstans i det här slottet. Klockan 2, vet du, på natten blir det tyst. Men det blir ju inte någon natt med sovmorgon direkt, vet du. För redan klockan 4 är Karl den XI upp och inspekterar trupperna. Vad bruden tycker om det får vi aldrig veta, vet du, riktigt. Men sen blir det ju så. Sen några år senare så målar man en tavla. Och då ser man ju Karl den XI. Han står och lutar sig över enkedrottningen som hela hans liv har funnits där. Ända sin späda barndom fram till vuxen ålder, och hans blivande fru då, drottningen, hon har ståplats längst ute till vänster, vet du. Ovanför dem ser man Karl den X Gustav, den lilla allvariga keruben som vinkar, och hovfotografen Ehrenstrahl. Det är den blivande krigarkungen Karl den XII, vet du. Och men alla tycker att hon kan sin sak. Hon försöker verkligen. I det äktenskapet föds det 5 barn. 5 pojkar och 2 flickor, vet du, liksom, så här, vet. Men bara Karl och den yngsta systern överlever. De andra dör. Och några av de här sönerna dör också på samma år, 1685. Och då låter drottningen måla en annan tavla där man ser barnen som änglar. Och så har hon ett papper där det står på tyska Gesche mein Will, det vill säga ske min vilja, liksom, så här, står det, vet du. Men kungen då i alla fall, hon försöker ge honom goda råd hur man styr ett rike. Och han har då snärt till och sagt: ni ska inte ge mig goda råd, ni ska föda mig barn, liksom, säger han. Han avvisar henne bestämt. Men sen följer några mörka år i Sverige. Skördarna slår fel, allting slår fel, vet du. Och drottningen då, hon orkar ju inte alla de här täta förlossningarna. Så att de kommer ju till Stockholm, och då får hon Karlbergs slott som ligger utanför Stockholm, där hon då ska återhämta krafterna. Men det går inte, hon blir bara sämre och sämre. Och när hon är 37 år gammal avlider hon, vet. Kung Karl, han tar det här mycket hårt. Han blir en inåtvänd person som inte vill prata. Han rider på ännu längre inspektioner till armén och sådär är borta, vet du. Och själv mår han inte bra, han har våldsamma smärtor i magen. Men nu intensifierar han all sin tid på tronarvingen, på Karl den 12, du vet. Och han skriver att de är iväg på hjortjakt och på vargjakt på Lidingö. Och han skriver att de rider ännu snabbare och ännu längre inspektion. Han skriver att de en dag rider från Södertälje till Stockholm, vet du, på mindre än 2 timmar. Och då är Karl den 12 12 år gammal, vet. Och sen följer några mörka år. Missväxt, skötsel, skördarna står fel. Tusentals människor tvingas dra iväg som tiggare ut på vägarna. Och många, många tusen söker sig till Stockholm där de får bo på Skeppsholmen i baracker. Alla inser att undergången är nära, domedagen är här, vet. Under tiden blir Karl den 11 allt sjukare. Smärtorna blir bara värre och värre. Till slut kan läkaren ingenting göra. Den 16 april 1697 tar han nattvarden för sista gången och så dör han några timmar senare, 41 år gammal, vet du. Och strax efter att de upptäcker att han har dött upptäcker läkaren att han har mer än 300 svulster i magen, det vill säga magcancer. Man säger kräfta på den tiden, om man nu, det är cancer, på latin betyder cancer kräfta. Och nu då ligger kungen död, lik på Stockholms slott. Karl den 12 är bara 12 år. Han kan ju inte styra landet, så får de bilda en ny förmyndarregering. Och det är nu den stora katastrofen inträffar också. När kungen ligger lik på Stockholms slott, det gamla slottet i Kronor, drabbas huvudstaden av ännu en stor katastrof. Fredagen, vet du, mellan klockan 1 och 2 på eftermiddagen upptäcker någon brandrök på Stockholms slott. Gamla slottet i Kronor. Och det heter så därför att det är flera byggnader som är sammansatta. Bland annat ett torn som är ganska högt med de 6 salutkanonerna som kallas för 3 kronor. Nu kan alla häpna stockholmare plötsligt se vad heter, hur lågorna slår upp heter, från ena vänstra flygen heter, och plötsligt så ser man hur alla koppartaken börjar brinna. Den kungliga familjen som befinner sig inne i slottet lyckas ta sig ut. Och 14-åringen, eller det vill säga, han är, jag sa fel, han är inte 12 år, Karl den 12, han är 14 år. Han lyckas ta ut änkedrottningen, för Karl den 10 Gustavs gamla mamma, hon blir så till sig när branden bryter ut, så hon springer i panik genom de brinnande gemaken till den kungliga paradvåningen där kungabarnen befinner sig, vet du. Hon blir jätterädd, vet. Hon vet inte vad hon ska ta vägen. Hon skriker och det är ingen som hör. Men Karl den 12 lyckas i alla fall få ut henne. Det finns en tavla av Höckert målad i Stockholm om man tittar på den, där Karl den 12 inte alls är målad så som han är då när slottet brinner. När slottet brinner har han barockperuk och senaste mode på. Men när han leder ut kungafamiljen och Karl den 10 Gustavs gamla mamma, då har han på sig uniform, det vill säga så som han skulle se ut när han var i fält, liksom brivande hjältekonung. Konstnärer kan ju ta sig sina konstnärliga friheter. Men i alla fall, 14-åringen tar sig ut. Problemet är att det går inte att släcka, det finns inget vatten. Man försöker, man tar till alla möjligheter, men det går inte att släcka, vet. Slottet brinner upp. Nu är det så att alla ämbetsmän befinner sig inne i slottet. Där finns regeringskansliet, kungliga hovprotokollet, alla. Det finns också 18 000 böcker inne i det här slottet, vet du. Några av de här böckerna lyckas man faktiskt rädda. Man lyckas få ut ungefär 5000 av de här böckerna. Folk kastar ut dem genom fönstret. Det finns idag på KB. Finns det lätt brända. Och sen plötsligt får stockholmarna se något fruktansvärt. Plötsligt så ser man hur lågorna slukar upp hela slottet och hur lågorna plötsligt reser sig upp mot symbolen, de 3 kronorna förgylla. Och så ser de plötsligt hur de här 8 tunga salutkanonerna tar med sig tornet. Tornet böjer sig liksom ner och äter, och de ser hur symbolen för kungariket Sverige, 3 kronor, böjer sig ner och sakta sjunker ner och med ett bra störtar liksom ner i golvet på Stockholms slott, ner under källaren. Och då när det här händer så flyger gnistor av moln upp, gnistor som flyger över till Skeppsholmen där 9000 av hungens offer är, vet du, och tänder eld på barackerna där. Men som tur är det ju ingen som dör i Stockholms den här branden. Dagen efter är ju slottet nedbrunnet. Det enda som finns kvar, det är en färsk flygel som vetter åt väster, vet du. Kungen har man ju lyckats få ut, för Karl XI ligger ju på Lideparad i ett av tornen, vet du, när branden bryter ut. Så man bär bort hans kista. Först till det Wrangelska palatset och sen till Riddarholmskyrkan där han ställs in. Nu är det så här att man vill ha ett nytt slott. Så Nicodemus Tessin den yngre ritar ett nytt barockslott. På 6 veckor är han klar. Han säger, ge mig 6 år och ni har vet ett nytt slott. Det kommer att ta 57 år och 7 månader innan det nya slottet är klart. Men det är ju en helt annan historia. Nu börjar man ju frågas också, vems är felet? Varför har det börjat brinna på Stockholms slott? Jo, det visar sig att brandmästaren på Stockholms slott, Sven Lindberg, han har skickat ut en av sina brandvakter på ett privat ärende. Och den andra brandvakten som skulle ha suttit i vindsvåningen ovanför där branden bröt ut, han har gått ner i köket och ska ta sig en trevlig stund bland fruntimren. Och så visar det sig då när man håller på att utreda det här att brandmästaren har öppnat en lönnkrog uppe på vinden där de säljer sprit och tobak och pipor och allt annat till varannan brandpersonal och varannan personal. För att det är ju många människor som är i rörelse nu när kungen ligger lik i tornet. Och så upptäcker man att brandmästaren har en sprucken skorsten. Och det är där genom branden har börjat. Men brandmästaren har inte haft tid att laga. Han har känt till det här, men han har inte haft tid att... Och då blir det så att de blir dömda till döden allihopa. Brandmästaren och de här 2 vakterna. Sen blir de omvandlade till gatlopp. De ska alltså springa 7 gånger bland 300 soldater som ska slå på dem med påkar och såna här grejer. Brandmästaren, han överlever inte det. Han dör, vet, under det här gatlopp. De andra 2 överlever och sen skickas de till Marstrands fästning där han försvinner efter 6 års straffarbete. Det var om Karl XI lite i korthet sådär, vet du.
Tack för att du har lyssnat på Ronnys kunskap, avsnitt 6, Karl XI. Inspelad på Momsteatern våren 2020. För produktion och handledning står jag, Peter Öberg. Och musiken ni har hört är som vanligt skriven av Jan-Erik Säf till föreställningen The Erased. Nästa kung, kanske Ronnys favoritkung, Karl XII, har vi så mycket att berätta om. Så det får bli i 2 avsnitt. På återhörande.